Podplay. Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan och EM just nu med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Den här veckans avsnitt presenteras i samarbete med Jan Anderssons midsommarfirande. It's time to get rebel! Som går ut på vad då, Disco? Det låter som att du precis har fått en inblick i det.
Ja, precis. Jag ringde ju Jakob Kembo Andersson här i ett annat ärende och han berättade att de skulle först på midsommar och köra grill, eller först skulle de köra midsommarlunch någonstans och sen skulle de ha grillkväll på hotellet på Sankt Jörgen Park där, så att det, ja, men det blir ett midsommarfirande även för svenska landslaget. De sa ju ganska tidigt här, de sa ju ganska tidigt här efter matchen att de skulle ha ett midsommarfirande, att de kunde tänka sig att ta några bira på planet. Så att, ja, men Janne känns lite grann som Ranier när det gäller sådana där saker.
Ja, det har varit väldigt mycket snack. De har ju varit tydliga med att det kommer drickas en öl efter matcherna. Alltså, de har inte försökt dölja det riktigt. Och idag var Wettergren ännu mer explicit när vi träffade dem vid presskonferensen här i Göteborg, där jag befinner mig. Du befinner dig på ett tåg nu, ska lyssnarna veta.
Ja,
så att innan
vi
börjar
det
rasa på ljudkvaliteten så
kan,
har de det att göra.
Vi kan väl säga det direkt också, att det kommer kanske bli lite sämre ljudkvalitet den här gången. Jag sitter på ett tåg på väg till Sundsvall och midsommarfirande. Det är ju så att man måste ta hand om sin familj också i såna här mästerskapstider. Och då, ja, men då får man göra lite uppoffringar, så det blir ingen åttondelsfinal för mig. Jag hoppas att Sverige går vidare så, och att du och jag syns i Rom när det är dags för kvartsfinal.
Allt tyder på det just nu. Vi som annars fäster oerhörd vikt vid ljudkvaliteten i just den här podden, som är lite det våran USP är, känns som. Vi kan väl säga det. Idag har Peter Wettergren ännu mer explicit med vad som gäller när det gäller kostintag då. Man ställer det i kontrast till Erik Hamrén till exempel, som på sin sista presskonferens i på den franska Atlantkusten där vid Pornichet där de var då 2016, sa att det var bland det han var mest stolt över som svensk förbundskapten, det var att ha höjt medvetenheten om vikten av bra kost för spelarna. Så berättar Wettergren idag att de åt pizza efter matchen igår och kom hem och åt hamburgare direkt.
Ja, exakt.
Så att de är liksom, de håller inte på att låtsas som att det är någon sorts hälsoresa det här. Men det är väl klart att de måste få i sig sånt också.
Just i såna här tider känns det som det är väldigt bra att det feta alternativet vinner över det, ja, det som Hamrén hade. Det var ju kost och det var han hade väl till och med en dietist, va, Henning Svensson. Då känns det ändå bra att Jannes Ranieri-koncept går vinnande. För vad får man säga att det har gjort? Vi hade ju din sammanställning här också när han är om Lagerbäck, va, eller hur var det?
Ja, det gick han om Lagerbäck. Lagerbäck har ju 4 mästerskapsmatchsegrar och Janne har 5 nu. Och jagar ju toppnoteringen där, som jag tror är George Rainer på 6. Så att han är på väg att bli den mest framgångsrika mästerskapsförbundskaptenen i historien då, om man räknar bort medaljerna. Men match för match så ser det himla bra ut. Och vi kan väl ta, vi måste väl summera upp då Polen-matchen som ju du var på i St. Petersburg här. Som avslutade gruppspelet, där kontentan för mig i alla fall är att Sverige är bäst och Sverige är sämst. Och därifrån tar man det.
Ja, precis. Det var ju en liten märklig matchbild det där, tyckte man ändå. Vi ska börja med att säga att det var en mardrömsresa till matchen. Jag fastnade i Sankt Petersburgs rusningstrafik och satt väl typ 1,5 timme i taxi när jag kom fram till arenan. Filip och Annel hade varit returnerade och åkt lite tidigt till arenan och klarade sig precis från den här rusningstrafiken. Jag gjorde det inte och fick sitta i 1,5 timme i bilkö. Det var inte det roligaste i typ 37 grader värme. Men sen var det ju, nej, men Sverige kändes ju, alltså direkt så gjorde Emil Forsberg 1-0 där. Då kändes ju som att, ja, men det här kan rinna iväg liksom. Och sen när de gjorde 2-0 då kändes det helt klart, men sen fick de 2-1 direkt på Polen och då blev det ju panik. Och då satt vi och sa till varandra på läktaren så här, att ja, men de kommer ju, det kommer ju bli oavgjort liksom. Polen kommer göra mål, och mycket riktigt, det kom ett mål. Men sen så hade väl polackerna någon konstig taktik där, det är konstigt, de var ju tvungna att få desperat ett mål, men det var ju ändå så att de flyttade upp typ 9 spelare och Viktor Claesson kunde bara rinna igenom och göra 3-2, så att det var ju liksom förlösande.
Det som var så himla fascinerande med det där var ju att Sverige hittade en väg tillbaka in i matchen, för att de var ju väldigt, väldigt tillbakapressade, och mellan minut 70 och 90 så har de ju inte en enda sekvens på offensiv planhalva nästan, utan det är ju bara Polen för hela slanten. Och vi kan lyssna korta bara på när, vad Dejan Kulusevski säger att han upplevde från sitt perspektiv då. Han kom ju in och gjorde stort avtryck direkt med en jättefin assist i Forsberg, men sen så är ju han som hela det svenska laget liksom borta ur matchbilden. Jag frågade honom på presskonferensen idag här vad han tänkte under den perioden och hur han återfann sitt fokus fram mot matchminut 90, och så här sa han då.
Ni har ju en bra period precis när du kommer in, och sen så hamnar ni väldigt lågt i mellan minut 70 och 90 nästan. Sen kommer en till forcering på slutet där du är involverad i 2-3 situationer. Du hade ett försök att bryta dig loss och en passning till Sebastian Larsson innan du spelar fram Viktor Claesson. Vad går du att tänka på och hur gör man för att liksom hitta det där fokuset igen när matchen faktiskt har runnit i ur händerna?
Nej, jag var besviken. Jag var väldigt besviken. Jag trodde inte de skulle komma upp som de gjorde, och jag tänkte att nej, de får inte förstöra det här. Så jag kollade upp. Jag tänkte det är 90 minuter. Så jag tänkte om jag får bollen nu ska jag bara köra. Och då kom bollen till mig 2-3 gånger, och sen det gäller att vara lugn, inte stressa något, inte leta efter skott, inte bara, så bara försöka göra det rätta, och i det här, jag gjorde det rätta. Ibland gör man inte alltid det, men jag lyckades göra det och jag är glad för det.
Ja, och det är ju intressant det här då, att han går runt och är besviken, och så tänker han då, och han säger det alla tänker, att de ska inte få förstöra det här. Att det var precis det man tänkte också, att Sverige hade liksom kastat bort då allt det hårda arbetet med de här 2 insläppta målen och hela sin plattform inför slutspelet. Men ja, hur kändes det på plats? Liksom, kändes det som att luften hade gått ur, eller vad var intrycket?
Ja, så, alltså, vi satt och sa så här till varandra på läktaren, att just Polen 2-2 nu, då kommer de vinna med 3-2. Och då liksom, det var det ingen som var förberedd på att vi skulle, eller att Brogu skulle ta sig till Glasgow. Liksom, man trodde ju att nu blir Köpenhamn eller typ Budapest eller Sevilla. Men sen när de gjorde 2-2 så såg man ju ganska snabbt att här kommer det, eller då trodde man så här att det skulle bli 3-2. Men sen ju längre matchen led, då tänkte man så här, ja men fast nu satsar de alldeles för mycket offensivt. Men de var ju tvungna att gå för seger på den, så blev ju naturligt, men det var ändå en så här toksatsning. Och sen så gjorde ju Sverige 3-2, och då, ja det var en märklig match, men
mycket märklig.
Ja, men en rolig grej också, jag läste ju din intervju med Hasse Backe, kung Hasse Backe.
Ja.
Och just i den här debatten är jag team Backe ändå. Jag gillar att han bara kör på det han tycker och tänker och sådär, men han hade ju inte en lika syn som alla andra om hur matchen var. Berätta.
Nej, det var ju en för jag var ju på redaktionen under den här matchen i Stockholm. Nu är jag tillbaka i Göteborg här. Men vi växeldrar ju lite grann i det här mästerskapet då. Men ja, nej, men där är en sån sak som man tar fasta på då som sportredaktion, att det är en jäkla massa upprördhet där ute över hur Hasse Backe ser matchen. Och folk var ju skogstoka över att han var så himla lugn, för han predikade ju då i 90 minuter att det var ingen fara. Så jag hade järnkoll på det här, och själv tyckte
total
man ju
kontroll,
och många tyckte också att det kändes ganska oroligt det här, för att Polen fortsatte liksom att bara trycka ner oss och skicka in inlägg hela tiden. Men han menar ju då, och då sa han att han hade fått höra från 2 personer som han var med där vid matchen då, att men du, de är förbannade där ute liksom, nu på hur att du har varit så, eller det är mycket reaktioner här på att du har varit så himla lugn och sagt att allt är cool hela tiden här. Så då satte han sig då på morgonen här idag och såg om andra halvlek för att se om han hade missuppfattat någonting.
Det känns,
men han höll
Backe
kvar helt och hållet vid samma bild.
Ja.
När jag pratade med honom idag. Jag håller med dig. Vet du vad jag gillar mest med det? Det är att folk litar på vad de själva ser. Jag behöver inte alltid
precis
hålla med varandra. Men
nej,
det värsta man vet är ju de som är så himla osäkra på om de har uppfattat eller analyserat saker rätt. Att de liksom söker konsensus någonstans. Där. Han har sett det där. Och jag förstår vad han menar också.
Men just Backe känns det också som att han har så stor kunskap i att han kan backa upp sina åsikter och hur han såg matchen. Jag menar, han har ju en av de mest erfarna tränarna i svensk historia, får man ju säga. Han har ju varit i landslag och med Svennis. Han är ett respekterat namn, men sen finns det ju många såg jag på Twitter som menar på att det är dags att lägga av och sådär. Alltså, jag tycker tvärtom.
Nej,
det är väl lite skönt att han bara kör på sin grej liksom. Total
absolut
kontroll.
Jag håller helt med dig.
Men det här kan ju bli, det här kommer ju bli typ så här att alla kommer komma fram till backen och säga: tjena backe, allt under kontroll eller? Har du total kontroll? Det kommer ju bli så, det här kommer jag få leva med nu resten av sitt liv, känns det som.
Ja, men det är väl också samtidigt så här, är man kommentator, då ska man ha en match där man går till historien, och det kan vara vilket skäl som helst. Jag håller med honom i delar av hans analys, att Polen skickar in, jag räknade till 46 inlägg över hela matchen, jag såg en siffra på det där när de gör 2-2, och det är väl lite sådär att okej, men slår du 46, då kommer ett missbedömas till slut, så ta bort det. Men det är ju ingen speciellt bra metod för att anfalla, och Sverige är ju ganska bekväma med att stå sådär lågt och ta bort inlägg. Så att han menar då att Sverige har kontroll på att jobba på Sverige, det är inte så att Sverige inte får andrum eller får luft, utan de fattar ju på ett ungefär vart händer barkar med den matchbilden som är. Så att ja, jag tycker nog ändå att Hasse Backe kommer vinnande ur sin egen analys av matchen.
Ja, precis. Och nu är ju Sverige vidare till åttondelsfinal, och sett på förhand om man hade tagit Ukraina i åttondelsfinal, får man säga att hade man ju tagit alla dagar i veckan, tror jag vem som helst kan skriva under på. Men om vi ska summera betygen eller Sveriges gruppspel, så blir det väl en 3 eller 4, 4 nästan, va? 4 av 5 getingar, vad säger du?
Ja, det är det som är så himla svårt. Jag menar förut om att Sverige är bäst och Sverige är sämst.
Du är mer spelet och jag är klart mer resultat, känns det som.
Ja, så är det nog. Men det är väl de lägrena hela befolkningen befinner sig i.
Du har en 4 och du har en 3 getingar, så det blir 3,5 getingar vi summerar på typ då.
Där landar vi någonstans, ja. Jag tycker det är väldigt fascinerande att folk har så olika bilder av allt det här. Jag tycker det är kul att det är så. Att det är,
men det är
så
väl lite grann som du har varit inne på. Men jag håller med dig. Att det blir den här diskussionen. Så blev det ju med Lagerbäck också efter ett tag. Först kommer resultaten och sen blir det spelet. Och folk vill ju bli underhållna, liksom. Det är det också, på något vis.
Så den stora, och jag har inget problem med att de är tråkiga. Jag tycker att de ska spela på ett sätt som gör att de har bäst möjlighet att ta resultat. Jag tycker i vissa avseenden att de har varit överdrivet negativa. Men det som är väldigt talande nu är att de själva är ganska kritiska mot hur de har spelat med boll. Att de vill ju inte heller se ut som de har sett ut. Men det går ju samtidigt, liksom, måste man ju konstatera, jag skrev om det idag här, att den här järnviljan de har är ju en unik egenskap för ett landslag. Jag kan inte föreställa mig ett enda landslag i hela världen som vinner en grupp i EM före Spanien, där Spanien spelar alla matcher på hemmaplan, utan att imponera spelmässigt i någon match. Och dessutom gör det med det näst lägsta bollinnehavet i hela turneringen, sämst passningsprocent, överlägset sämst passningsprocent i hela turneringen, och minst antal passningar i hela turneringen. Men det är liksom så här, det är så här konstruktiva egenskaper som du ska inte kunna. De andra lagen som har den typen av stats som är i närheten av Sverige har åkt ut allihopa. Alltså det finns inte, och det beror ju på någonting. Det beror ju på det här mer abstrakta då, som de har skaffat sig som grupp, helt enkelt. Så att, ja, och den egenskapen, man måste ju berömma den när man då kritiserar spelet. Att det är inte vilket lag som helst,
nej,
som klarar
det
här,
liksom. Det var någon kompis till mig som skickade också, som är på min sida och resultatsidan. Vi har även några i vårt kompisgäng också som är på resultat- och underhållningssidan. Men han skickade ju alltså att Slovakien hade ju mer possessions än vad Sverige hade mot Spanien. Och Sverige fick 0-0 och Slovakien torskade med 5-0, liksom. Så att allt är ju inte bara det heller.
Nu hade förvisso Slovakien en målvakt från Newcastle som slängde in bollen i eget mål.
Exakt.
Det är vi förskonade från. Vi har bara en högerback från Newcastle. Man sitter på bänken, som tur är. Så att vi har liksom inte någon Steve Bruce-influens. Nej, men det är klart. Och jag menar, men det var väl jag här. Vi har varit inne på det tidigare. Vi behöver inte älta det mer nu. Men att landslagsledningen lite grann försökte vidare till att folk ville se tiki-taka och öppna spel mot Spanien. Det var ju ingen som efterfrågade det. Utan de allra flesta efterfrågar ungefär det de själva efterfrågar, tror jag. Men jag håller med dig. 3,5 getting. Vilka spelare tycker du har stuckit ut mest av? Vilka kommer ur det här med gruppspelet med högst betyg?
Ja, men förutom de givna som Emil Forsberg, Dejan Kulusevski och Alexander Isak, så tycker jag att även Ludvig Augustinsson och Lindelöf har gjort det väldigt bra. Och såklart Robin Olsen då, han är väl också dem. Det är väl femma på Foppa, fyra på Olsen, ja, är det fyra på Kulusevski för hans inhopp. Han har inte visat någonting annat än två assist och hur, var det hur bra som helst. Så det är svårt att sätta en fyra på något annat, fyra på honom. Sen är det Isak då, han är ju fyra i prestation, men som anfallare så ska det ju, är det
mål för att få sina, kvittera ut sina fyra getingar, tycker nog jag också. Att han landar, ja, på tre starka ändå, men han är ju där och snuddar. Sen är det ju, ja, är det ju många saker med Isaks spel. I två av tre matcher är han ju Sveriges bästa utespelare. Kanske, förutom Lindelöf var väl Sveriges bästa utspelare mot Spanien, tycker jag i för sig. Men Sveriges bästa offensiva spelare. Och det betyder ju någonting också. Men jag håller med dig helt rakt igenom de där. Augustinsson kommer lite i skymundan för att han har en ganska anonym position. Men han sätter ju inte en fot fel under de här matcherna heller. Vad säger du om Danielssons gruppspel då? Det är lite ifrågasatt av vissa, och vissa andra är ganska mycket mer berömmande.
Ja, jag tycker ändå, jag tror jag gav han en tre ändå. Jag tycker ändå att matcherna mot Slovakien och Spanien står ut. Sen gjorde han ett par missar i de matcherna ändå som inte leder till någonting. Sen gjorde han en del, han sprang ihop där mot Polen också, men jag tycker ändå tre getingar ska han nog ha. Två känns för hårt. Två däremot gav jag till Kristoffer Olsson, Marcus Berg och Lustig tror jag två eller tre också. Jag tyckte han fick lite oförtjänt skit mot Slovakien, tyckte han var ganska bra då när han slog det inlägget till Ludde.
Ja, och han var ganska involverad matchen mot Polen också faktiskt, även i offensiv riktning. Så att, sen precis, är det en spelare här som vi inte nämner nu, och det är väl talande att vi inte gör det, men man måste på något sätt, jag måste ge tre snudd på fyra getingar till Sebastian Larsson på grund av hans arbetsinsatser i alla matcherna. Det är inte, ser inte mycket ut för världen. Det är ingen spelare som någon kommer köpa hans namn på tröjan den här gången heller. Men det är väldigt fascinerande med en spelare som, det skiljer liksom, det har gått 9 år sedan han gjorde det senaste svenska spelmålet inför den här turneringen då, i ett EM-slutspel 2012. Han var ifrågasatt då, han är ifrågasatt nu. Han är helt given, han är kapten och han är Sveriges typ fjärde mesta landslagsspelare om tiderna. Och ju mer, om man tittar noggrant på Sebastian Larsson, om man tittar på matcherna och vad han har för påverkan, och om man även då lägger ett pussel för kring vad han betyder för det här landslaget och vad han har, vad han för kroppsligar, om vi pratar om den här lite mer, ja, den här diffusa egenskapen de har då, den här offerviljan, den här sammanhållningen och mentaliteten, han är ju den egenskapen i en spelare på ett sätt. Så att jag är ju uppe och jag snuddar ju vid honom nästan fyra getingar för sitt gruppspel också faktiskt.
Ja, håller helt med. Men sen så har ju jag hånade väl lite grann alla de här värmerubrikerna när Sverige hade varit i Spanien och menar på att, ja men kom igen, det var 33-35 grader. Men sen fick man ju uppleva det själv i Sankt Petersburg också. Det var ju nog helt horribelt när det var 37 grader där. Och sen så sa ju faktiskt Albin Ekdal också efter matchen att han höll på att spy och svimma för att han aldrig upplevt något värre. Så att man ska nog ta man ska nog ta vad spelarna säger ganska allvarligt, att det var svårare än vad vi kunde föreställa oss att spela i den där hettan. Samtidigt blev det lite komiskt där när allt handlade om hur varmt det var, så var det 35 grader liksom, så vet man hur det ska spelas i Qatar VM där.
Det var väl att det tjatas lite mycket om det kanske, så vi just att det var något nytt att göra, men det här att det var 37 i Sankt Petersburg, alltså det jag såg också intervju med Ekdal efteråt där han pratade om det där, att det var som att spela en bastu, och han har säkert en poäng också, att spel blir lidande av det, att när du får jobba utan boll i den värmen. Att det, men det blir väl skönt och svalt för dem i Glasgow nu då. Vi hoppas väl på kuling och det regnar cider i sidled ungefär. Där.
Ja, men det var ju han fick ju den frågan tror jag på presskonferensen efteråt, Albin Ekdal, och då sa han att det skulle vara 17 grader och mulet och det passar perfekt fotbollsväder. Så det är det ju. Men om vi ska blicka framåt lite mot den matchen då, så är det tråkiga är ju att det inte kommer vara att kunna resa några svenska fans dit, utan de svenska fans som är på plats kommer ju vara de som bor i Storbritannien.
Precis. Det är ju inreseförbud. Vi får ett så kallat undantagstillstånd, höll jag på att säga, men det är typ vad det är. Vi får ett sorts exemption letter heter det, från brittiska myndigheter för att resa in som UEFA-akkrediterad media. Men ingen annan får ju resa in utan att sitta i karantän 10 dagar, och det innebär ju att det går inte att resa dit för att se matchen, bara om man inte har varit lite proaktiv här då och rest till Storbritannien i hopp om att Sverige skulle få sin match i Glasgow för ett x antal dagar sedan. Det är nog inte så många som har gjort det, så att vi kommer inte ha någon gul vägg på Hampden Park i alla fall.
Nej, Lustig lovade ju det. Han sa att han hade tillräckligt med kompisar så kunde
han hade egen gulvägg där. Ja,
ja, men det är väl att överdriva lite grann, men det kan väl bli, alltså det bor ju väldigt många svenskar i London.
Visst.
Sen om de är så sugna på att resa till Glasgow, det tar ju en bit, jag själv åkt den. Den tågresan är i och för sig en fin tågresa och se det skotska höglandet, men det är väl tveksamt om de är sugen på att resa så här i pandemitider, men ja, det blir väl lite gult och blått.
Några hundra vore ju en positiv injektion,
ja,
såklart,
exakt.
Om det var så där.
Exakt.
I övrigt,
men
så
är det en drömmotståndare får vi säga väl.
Ja, så alltså, ska man vara krass får man säga att det är det sämsta laget som är kvar i turneringen. Det är ju så. De gjorde ett otroligt bra kvalspel till EM. De vann ju sin grupp före Portugal och slog Portugal hemma och kryssade mot dem borta under ledning av Andrei Shevchenko då. Och man tänkte väl då när de kom in till ringen att det här kan vara en dark horse, att det här kanske är ett lag som är på frammarsch. Inte mycket har tytt på det hittills. De gjorde en helt okej match mot Holland när de föll med 3-2. De hämtade upp 0-2 till 2-2 då, och båda målen kom på fast situationer. Men sen så vinner de mot Nordmakedonien med 2-1, men gör en riktigt slätstruken insats mot ett ganska bra Österrike förvisso, men ändå ett Österrike där de inte riktigt med i den matchen och går vidare på 3 poäng. Och spelare för spelare, så där man tittar på det här, jag tror att det är 8 spelare i truppen som är spelare utanför ukrainska ligan. Då är ju Dynamo Kiev och Shakhtar Donetsk 2 ganska bra lag, men de spelare som spelar utanför den ukrainska ligan är ju en ålderstigen Jaromolenko, en helt okej Jaremchuk spelar i Belgien, de spelar inte i europeiska toppklubbar. Sinchenko gör ju det såklart i Manchester City. Sverige är bättre på pappret och bättre i realiteten, tycker jag i alla fall.
Sen har vi ju upprättelse för Hamrén att fixa också. Det var ju Hamrén som snöpligt förlorade här i en premiären 2012 mot just Ukraina, hemmanationen. Så där har ju de revansch att ta.
Jag såg att Simon Bank tog upp en väldigt komisk och tråkig detalj från den matchen. Nej, men att Peter Wettergren var ju scout för landslaget då i samband med den matchen. Ja. Och han hade explicit varnat för att Ukraina spelade med Konoplyanka och Jarmolenko på varsin kant och hade fötter som var bättre inåt i planen, att de hade bytt kant på dem. Så att, ja. Så han sa liksom
att
han sa att den ukrainska högerkanten är farlig, liksom, den måste vi se upp med. Där kommer det bra spelare. Mm. Och Hamrén liksom nickar och tar emot informationen och spelar Olla Toivonen som vänsterytter.
Ja, man ska inte skratta. Men jag kommer ihåg faktiskt hur försnacket i den matchen var. Allt handlade om Jarmolenko då. Det var bara han det snackades om hela tiden. Till och med Zlatan kom nästan i skymundan där. Det var ju helt sinnessjukt att svenskarna bara var upphängda på Jarmolenko.
Och Shevchenko gjorde båda målen, va?
Ja, jag tror det var. Nu är han förbundskapten.
Ja, jag hörde ett av dem i alla fall. Nej, men det är väl en match som lika lustig helst glömmer. Det har väl aldrig varit lika jobbigt för honom i landslagssammanhang som den här stolphistorien. Och som sagt så var det väl även en match man minns också, för att man var förvånad att Marcus Rosenberg startade på topp med Zlatan Ibrahimovic, som det var då också.
Ja. Men Elmander, jag pratade med Elmander faktiskt om det. Han är ju med som expert för Radiosporten nu.
Just det.
Så han satt bakom mig på planet så jag snackade om det. Och han hade ju precis, han var ju i superform då. Han sa att jag aldrig varit i så bra form någon gång.
Det var efter hans säsong i Bolton, va? Han har varit riktigt bra i Bolton.
Ja,
det året.
Tror det. Han hade inte skriver på för Galatasaray om jag minns rätt, men han har en jättebra säsong. Han har aldrig varit så bra någon gång, sa han, och han var så bitter över att han hade det här fotproblemet. Jag kommer ihåg det, hur det var, för vi var ju, det handlade väldigt mycket också om inför liksom i det här. De hade ju förläge på Gotland. Jag minns att jag och Djurborg var utsända, alltså Carl Djurborg och kollega då, som var utsända och bevakade någon rehabklinik där på Gotland och fick honom på bild när han cyklade dit, och det såg inte alls bra ut då. Och nu erkände han så här 9 år efteråt att han inte borde ha spelat överhuvudtaget, för att hans fot var ju helt paj liksom. Och det var ju, det var synd, för han hade verkligen behövts då.
Ja, verkligen. Och Sveriges mästerskap dog ju lite i med den förlusten där. Det levde ju även, men de hade ju England och Frankrike att möta. Så att, men det är klart att det här är ett helt annat Ukraina. Och som sagt, ett bra kvalspel, ett sämre gruppspel nu då. Och hade jag fått välja ett av alla lag som har gått till åttondelsfinal, så hade jag valt Ukraina. Med det sagt så kanske det är så att Ukraina hade valt Sverige av alla lag som har gått vidare också.
Sverige. Det var ju Viktor Claesson inne på också, att Sverige underskattas fortfarande liksom.
Ja, men det man får säga, det man måste säga här i sammanhanget också, är att Jan Andersson var inne på inför matchen mot Polen här på sin presskonferens att det här var en 50-50 match, tyckte han, mot Polen, att det är ett landslag som Sverige går 50-50 mot, och i tävlingssammanhang har han fortfarande bara förlorat mot Bulgarien och Turkiet, förutom världsnationer. Han har inte förlorat tävlingsmatcher annars mot lag som Ukraina, så att historien säger oss att Sverige kommer vara bättre förberedda, ha en bättre matchplan och vinna den här matchen även om det är tajt.
Ja, alltså jag kan inte se Sverige förlora den här matchen. Alltså när Dejan Kulusevski är i så bra form, Foppa är i så bra form, Alexander Isak är på det humöret, vi har ett hyfsat stabilt försvar, vi har liksom fått 6 dagars vila, och det var ju Albin Ekdal sa ju det också ganska bra på presskonferensen eller direkt efter matchen, att jag menar 5 dagars vila räcker för att alla ska vara utvilade. Nu är det 6 dagar, så att det tror jag också spelar in, så att det vore en katastrof om de förlorade, alltså det vore ju helt sjukt.
Ja, då är det tyvärr ett fiasko EM typ, alltså även om de vinner gruppen.
Då känns det ju så.
Då blir det ju det, för att man ska inte åka ut mot Ukraina. Men det som är, jag tänker också, är att nu har vi sett 3 matcher där Sverige har haft totalt 30 minuter av konstruktivt anfallsspel, och en kvart mot Polen också, första kvarten. Men det är totalt 45 av, vad har vi då? 270 minuter fotboll. Det är dags för en match. Det börjar bli, alltså det till slut kommer en match där de får till det bättre. Och det förvånar mig verkligen inte om det blir den här, att de hittar rätt snabbare i den här. Utan jag tror ju att det ska mycket till för att det inte ska bli en kvartsfinal i Rom mot England eller Tyskland då, som ju gäller då. Där är frågan vem man helst möter. Jag vet faktiskt inte det.
Nej, England möter man ju med. Tyskland är i mardröm, känns det som. Det är alltid.
Ja, det känns mardröm. Som vi har enklare för England än Tyskland.
Fast känns det ändå som England också, så här, det laget som de har nu, det är så många individuellt skickliga spelare, så det kommer bli jättesvårt för de här svenska. Jag tänker Raheem Sterling mot Lustig, andra kanten också. Det känns som att de har väldigt många snabba spelare. Jag tror att det passar Sverige väldigt dåligt. Så att, kanske bättre med ett mer rutinerat Tyskland då, som är lite trögare ändå.
Tyskland har ju sett sega ut i gruppspelet här, får man säga, minst sagt. Förutom sina 40 superminuter mot Portugal, så har de ju varit hade en hemsk match mot Ungern här i sista omgången. Men du, jag undrar om vi kanske ska nöja oss där.
Jag tror det blir för... nästan 25 minuter här. Det blir ju lite P1-dokumentärkänsla det här, när man får lite ljud i bakgrunden och från mitt tåg och sådär. Så att,
precis. Livesändning från Discos mästerskap sommar just nu på tåg.
Det
på
var liksom Sundsvall. P1-dokumentär. Disco och Noah från tåget. Nej, men det blir lite så. Men vi hade faktiskt inga alternativ den här dagen, för att jag reste från Sankt Petersburg i morse, du reste från Stockholm till Göteborg, jag skulle till Sundsvall, det var liksom, jag har suttit på tåg nu hela dagen, så liksom, det fanns inga bra tider att göra det på. Då hade fått spela in i natt liksom, och imorgon är det midsommarafton, så att, det blev en sån här lösning. Vi får se, det blir för vår nya klippare blir det ju ett pussel att lägga det här och få bort allt bakgrundsljud, men vi hoppas att vi litar på honom.
Det är bara att vänja sig, helt enkelt.
exakt.
Och är det några som är vana, så är det de som lyssnar på den här podden.
Vi är tillbaka vi har besegrat Ukraina förhoppningsvis. Och
precis, vi lovar seger mot Ukraina här med, och hörs efter den.
Och siktar på en resa till Rom sen. Tack.
Bra, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.